Hej och välkomna tillbaka till Toppform podd.
Dags för ett nytt avsnitt.
Ja, med Leif.
Och med Simon.
Fast framförallt med Leif.
Framförallt med Leif. Varför är det framförallt med mig egentligen?
Idag blir första avsnittet på en lång serie som vi planerat. Och sett fram emot otroligt mycket. Jag har det på riktigt.
Ja, du har det. Mm. Okej.
Okay. Ja, vi ska göra en liten serie om typografi tänkte vi. Vi får se hur många avsnitt det blir. Vi är lite oklara över det än. Men vi tänker oss att vi kommer släppa ett avsnitt om typografi varannat här ett par veckor framöver.
Just det, så länge vi orkar.
Ja,
eller så länge vi har
så länge
säga.
Det behövs. Mm. Så blandar vi upp med någonting varannan vecka också. Men det finns mycket att prata om när det kommer till typografi och vi börjar idag.
Ja, så blir det.
Vad konstigt, det lät. Någon har ju varit och pillat på vår poddmixer.
Så ingenting som det brukar med våra ljud och sånt här, tror vi. Eller så.
Nej, vi försöker få det att låta som vanligt. Men någon har plockat bort vårt ljud på failet.
Vi skyller ifrån oss också. Och så hittar vi inte det gamla riktigt. Så det blir ett nytt failljud.
Mm.
Blir det vårt fail idag att vi har fel failljud?
Ja, det
Ett metafail.
Ja.
Nej, det blir inte. Vi har något annat.
Men det får ni inte höra förrän på slutet.
Nej, först.
Så var spännande.
Cliffhanger.
Ja, här står vi nu då.
Och börjar med typografi.
En helt vanlig människa som jag och en kung,
annan
kung på området. Som du.
Jag känner mig verkligen inte som kung på området. Men jag tycker det är roligt med typografi. Men det tycker ju du också.
Det tycker jag också, men jag kan inte så mycket. Så därför ska det bli superspännande. Jag kan ju verkligen njuta av... Ska jag dra ner din regel medan du mixtrar med den?
Nej, det funkade nog ändå. Jag var så försiktig.
Ja. Nej, men jag tycker ju om snyggt typograferade saker.
Mm. Det gör inte jag. Jag lider av det.
Tycker ju också om typograferade saker.
Mm. Du tycker om dem och utöver att du tycker om dem.
Ja.
Ja. Det är sant.
Men jag tror att det kommer bli spännande. Vad sa vi idag? Bakgrund och historia lite grann.
Ja, det kan ju vara jättestort och långt. Hur långt tillbaka tänker du att vi ska gå?
Men jag tänker att vi börjar från början.
Vi börjar från början.
Först ristade man på stenar. Med andra hårda saker?
Ja, det kanske inte. Alltså de äldsta... Om
du vill
vi tänker,
hoppa fram direkt.
Ja, precis. Du har redan tagit ett skutt fram. Jo, nej, men det är troligt att du har rätt i det. Om man tänker så här...
Okej. Man började med att rita med en sten eller rita med en pinne i sanden.
Förmodligen.
Det gjorde man innan.
Ja, förmodligen. Men det har vi inte kvar. Förstås.
Nej, så. Just det försvann av någon anledning.
Av någon anledning. Det var inte så hållbart så. Nej, men det är de äldsta grejer vi har kvar kan man ju fundera på. Vad är det äldsta vi har kvar?
Ja, men det måste ju vara det jag sa då.
Ja, det är faktiskt målningar ändå. Grottmålningar. Mm. Det är de äldsta bilder som finns kvar.
Mm.
Och då är det ju mycket sådana här att, jag brukar säga som exempel att man målade en oxe på sin vägg med ett spjut i typ eller sådär. Som någon slags signal gissar vi då på att okej, här bodde någon snubbe som kunde döda också. Mm. Och därför, häng med mig så får ni käk.
Det enda man fick veta om den var egentligen att den kunde måla.
Egentligen så, men man kanske... Nu har vi tolkat det så som att okej, här bodde någon som var stark och som folk ville hänga med. Det var någon slags tidigt reklambudskap.
Just det.
Bor du i min grotta, då blir du mätt och säker. Trygg.
Ja.
Ja. Sen om det var en man eller en kvinna, det vet vi egentligen inte heller. Men där har kanske historikerna trott att det var ett män i alla fall som
just det.
Härskade.
En teori.
Ja, en teori. Men kliver man fram därifrån sen så är det ju bilder som fortsätter finnas, de äldsta sakerna.
Mm.
Och det går ju, det blir ju bilder ganska länge då. När jag pratar med elever så brukar jag ställa den här frågan, så här, liksom, vad är de äldsta tecken eller bilder vi har kvar? Då brukar de alltid säga runor.
Mm. Och det var lite det jag var inne på också.
Ja, ja, men de är ju jättenya jämförelsevis.
Aha, okay.
Det är liksom, vi tänker att runor är gammalt. Ja, men 600 efter Kristus typ är ju runorna. De är ju skitnya. Men hieroglyfer till exempel.
Vad är det?
Det är ju gamla bilder. Det är ju egyptiska teckenalfabetet skulle man kunna säga, eller bildalfabetet ska jag säga.
Mm.
Det vill säga man ritade långa rebusar skulle vi kunna kalla det egentligen, med bilder som man ristade och målade i sten. Så där hade du rätt liksom. Att, och de finns ju, de är ju...
Ja, men det var ju kanske egentligen mer de jag tänkte på, ja, faktiskt.
Faktiskt. Och de är ju typ 4-5 tusen år före Kristus började man den typen av...
Jag tänkte på det.
Ja, precis. Så de är ju skitgamla. Och sen ungefär de krokarna också så började man då... Du sa ju rista i sanden och det var ju inte helt tokigt så. Men det här som kallas kilskrift, ringer det någon klocka någonstans långt bak från mellanstadiet?
Absolut.
Ja.
Inte.
Inte. Du var ute på rast då. Nej men sumererna var ju ett folkslag som höll till i Mesopotamien. Känns det igen?
Jag har hört dem talas om det. Jag har hört där.
Tvåflodslandet betyder det egentligen, landet mellan floderna. Och floderna är Eufrat och Tigris, så vi snackar Iran-Irak egentligen, någonstans där. Och där fanns sumererna och de höll på med något som kallas kilskrift då, som också var väldigt, väldigt tidigt. Och det var en typ av, ja, man tog ett vassstrå, täljde till änden på det och drog små streck och vinklar och så här i våt lera som sen torkade. Och då fick man en platta med ett teckenalfabete som då
just det
började kunna tydas som någon slags tecken och så också. Och de här systemen, egyptiens och sumerernas, de krockade ju lite grann i det här området då. Egypten, norra Afrika, sumererna lite längre österut så. Och skulle vi gå ännu längre österut så hamnar vi ju i Kina och deras tecken. Och deras tecken bygger också på, precis som egyptiens egentligen bygger på bilder, så bygger kinesernas tecken också på bilder. Så att nu kan jag inte alls den storyn, men den är också lika gammal egentligen. Men när vi pratar typografi, då tänker jag den västerländska typografin som har sin grund i egyptien och sumererna. Och då fanns det ett annat folkslag i det här området i Medelhavet som höll till ungefär där Libanon ligger idag, fenicierna. Skitlitet folk.
De har jag hört talas om.
Ja,
faktiskt.
Varför då?
Ja, det var nog du som har nämnt dem.
Ja, men de åkte runt och handlade med folk egentligen. Och var duktiga på att flytta varor och folk på Medelhavet. Och då var det bra att kunna hålla ordning på grejer. Och då behövde man ha ett system för det. Och då skapade de faktiskt ett eget, det vi då skulle kunna säga, det första alfabetet. Där första bokstaven då heter Aleph och den andra någonting beta, på beta. Alfa och beta heter de ju i det grekiska alfabetet som kom sen när sen grekerna liksom tog. Ja, men grekerna växte fram som stormakt sen. Och tog över det här området skulle man kunna säga. Och då snodde man fenicernas idé och skapade alfabetet med alfa och beta som första bokstav. Första och andra bokstav. Och sen tog romarna över och växte fram från 1000 före eller 500 före Kristus eller något i den stilen, så blev det romarna som blev starkare och stora istället. Och då snitsade de till alfabetet ytterligare lite grann. Så. Men där någonstans börjar våra bokstäver få sin form. Så. Och egentligen skulle man kunna säga att det romerska alfabetet som vi ju säger att vi har nu, det får sin form där och då på grund av att man men romarna var ju liksom de söndrade och härskade, var ju deras teknik. Åkte iväg någonstans och spöade ett litet folkslag och sen flyttade de runt de här dessutom för att de inte skulle känna sig så hemma längre, och sen åkte de hem till Rom och skröt om det. Och skröt gjorde man då genom att bygga något stort monument och så skulle man hugga in lite bokstäver i det. Då fick bokstäverna sin form där på grund av två hantverkare egentligen. Penselmålaren och bildhuggaren. Så målaren tog först sin breda och platta pensel och målade ett S. Och då höll han penseln, eller hon, lite snett. Och då blev den tjockare på vissa ställen och smalare på andra. Sådär här kalligrafiskt som vi säger då. Och sen kom bildhuggaren dit och skulle hugga in den här i stenen då. Och då tittar han på det racet och tänker att skit också, det här kommer att spricka stenen åt alla håll om jag ska hugga sådär. Så då vill han hugga stopp. Och så då sätter han först sin huggmejsel och liksom hugger vågräta stopp i början och slutet av den här S-kurvan. Mm. Och då får vi de här klackarna på bokstäverna. Serifferna som sen liksom finns kvar fortfarande.
Okej, okay, wow.
Ja.
Det var nytt.
Det var nytt, ja. Ja. Alltså det är egentligen två yrkesgrupper som skapar dem där. Då kan man ju fundera på varför finns de kvar idag då? Mm. För att romarna skröt. Det liksom har ju ingen funktion egentligen. Mm. Men då händer ju någonting med de här serifferna, att det är ju att de skapar rader som hjälper oss liksom att linjera texten. Så klackarna, dels skapar de rader, vilket då gör det lättare för oss att läsa. Och dels håller de ihop ordbilderna som gör att vi ser tydligare var ett ord börjar och slutar när vi läser med klackar än utan klackar.
Okay.
Och de två sakerna, eftersom vi läser i ordbilder, vi läser inte, vi sitter inte och
bokstaverar
eller sådär. Så därför har de funnits kvar. Man har ju gjort försök att ta bort dem senare också. Sådär. Men, och det finns ju typsnitt utan förstås. Men i stort sett så ser vi att okej, det här funkar. Vi kör vidare med det.
Mm.
Så.
Jaha.
Ja.
Men du, sen kom ju Gutenberg.
Sen kom Gutenberg, ja.
Nej, men det kanske var ett stort skutt.
Ja, det är ett ganska stort skutt. Men ja, hur länge har jag pratat? Jag har pratat för länge.
10 minuter.
10 minuter, ja. Ja, men då kan vi ta. Då tar vi lite till då. För nu finns de här parallellt, skulle man kunna säga. Romarnas sätt att vi hugger i sten. Mm. Och sen samtidigt så skrivs ju väldigt mycket för hand. Eller det som skrivs för hand på pergament eller på papper. Och under romarriket faller där någonstans 300 efter Kristus. Och istället så breder ett annat rike ut sig, nämligen det romersk-katolska. Alltså kyrkan tar makten i stora delar av Europa och så. Mm. Samma spridningsområde egentligen som romarriket haft. Och har då dessutom skriftspråket med sig. Det är de som kan skriva. Mm. Munkar och nunnor och präster och sånt här. De skriver och kan läsa. Och då är ju inte de här bildhuggarbokstäverna så superbra, utan då har de ju egentligen använt en mjukare form av bokstav som härstammar egentligen från de grekiska krumelurerna, alef och beta. Om man då tänker att men första bokstaven i grekiska alfabetet ser ut som mer som vårt snabel A. Mm. Egentligen, det ser inte riktigt ut som, men som en liten ögla.
Mm.
De är ju mer lätthanterliga att skriva. Mm. Och skulle vi se de här skriftspråk eller skrivelserna där från tidigt 400-500-tal, 600-tal, så skulle vi ha svårt att läsa dem, för vi tycker bara det är bara en massa O som hänger ihop ungefär. Så ut som krumelurer. Men de heter då, för det finns det massor med stilar där då, de heter minuskelstil eller majuskelstil, och det säger egentligen då major och minor på engelska är ju egentligen större och mindre bokstäver då.
Mm.
Så att minuskelstilar, då är det, påminner det mer om de grekiska tecknena och skapar egentligen då så småningom de gemena bokstäverna till vårt alfabet. Och majuskelstilen påminner mer om det romerska bildhuggarstilen då istället. Så det håller man på, man skriver för hand där då fram till 1400-talet, Gutenberg som du sa.
Mm.
Men det gjorde man inte riktigt, man tryckte lite, men det var en ganska omständig process att trycka saker, den var både långsam och dyr. Och den byggde egentligen fortfarande på det handskrivna, att någon satte sig och skrev på en träplatta, sen kom det en huggare och högg bort allt han inte hade skrivit, sen målade man på färg på det och så tryckte man det, då blev det spegelvänt. Då tryckte man det på en träplatta också, sen högg man bort från den träplattan alltihop. Då fick du ett spegelvänt original som du kunde måla på och så trycka.
Och då är det viktigt att man har skrivit rätt.
Ja, precis. Och dessutom så löses det här träet upp lite grann efter 30-40 tryckningar, så kunde du inte trycka mer i alla fall. Så att, Det var en långsam och dyr, och just det här högg, alltså för det första skulle man skriva rätt, sen fick inte den som högg bort hugga fel. Mm. Det skulle vara ganska jobbigt också. Hej, jag högg visst bort lite bokstäver här för dig nu. Kan du skriva dem igen? Så det var en jättelångsam process.
Ja.
Men Gutenberg då på 1400-talet kom på något annat.
Mm.
Och det har du koll på.
Ja, man vet ju att Gutenberg uppfann tryckpressen.
Ja,
typ så.
Ja, precis. Och det gjorde han väl kanske inte egentligen. Han kom på idén att trycka med lösa typer.
Ja, okej, okay, just det.
Ja, att man liksom kunde, okej, okay, vi behöver bokstäver som är var för sig istället för att hålla på och skriva de här allihop. Så.
Ja.
Sen kom han aldrig på att, han kom aldrig på till exempel att, åh, vi kanske skulle göra de här bokstäverna i metall, då håller de jättelänge. Utan Gutenberg kom bara på att, vi gör dem i trä, vi gör dem i trä.
Okej.
Okay. Så det var lite...
Ja, det trodde jag att han, det var liksom metalltyperna.
Nej,
som, okay.
Det var... Det tog några år innan man kom på att vi kan kanske gjuta de här istället. Det vore fiffigt.
Mm.
Men då, eftersom det var 1400-tal, så var det renässans. Det var det som var inne och mode.
Coolt.
Coolt. Och det betyder att det var antiken som var populär igen. Alltså det romerska och Italien och sådär. Det var liksom i centrum.
Mm.
Och då tittar man sig omkring. Då har man liksom en handskriven stil som munkarna har hållit på med några hundra år som bara hänger ihop. Och den är inte bra när man ska dela upp typer, utan då måste man titta, okej, vad ska vi, hur ska vi göra det här nu då?
Mm.
Och då kikar man på de romerska som då ändå är moderna. Så bara, kolla här, här finns det ju såna här tydliga, väl avgränsade bokstäver.
Ja.
De tar vi. Och då börjar vi för första gången då, kan man säga, skapa typsnitt. Och det är därför vi kallar... Vi kan ju dela in typsnitt i olika familjer och sånt där. Vi kan säga sans serifer och serifer och sådär. Men ett annat sätt att säga är ju att vi kallar dem antikvor.
Mm.
Och det är ju de här som har serifer. Och just den här sneda ansvällningen som penseln som snubben målade på sten med.
Mm.
Och de heter antikvor då för att de härstammar från antiken. Och för att det var modernt under renässansen egentligen.
Mm.
Och de första som då, när man började göra de här sakerna, då vände man sig också till Italien. Vilka skulle hitta på några nya typsnitt? Ja, men då var Venedig stort, modernt och kontrollerade handeln på Medelhavet. Och där fanns också en yrkesgrupp som var duktig på det här. Stämpelskärare som var duktig på att göra detaljer. Och stämpelskärarnas jobb var egentligen då att skapa individuella stämplar, för folk kunde ju inte skriva eller läsa. Då hade du din egen stämpel om du var handelsman, så hade du ditt certifikat. Så.
Mm.
Men så stämpelskärarna var de första som då började bli fontskärare eller typsnittstillverkare då också.
Mm.
Och där fanns det lite gubbar som till exempel, en var både verksam i Venedig och i Frankrike så småningom. Till exempel Claude Garamond som levde på 1400-talet och som skapade då ett typsnitt som han döpte till Garamond efter sig själv. Och som vi fortfarande använder idag. Och då har vi liksom knutit ihop någon slags säck där som jag tycker är rätt så charmig då, med från grottmålningen, en oxe på väggen där,
ja,
till Alef, första bokstaven i alfabetet där, till Garamond och rätt in i våra datorer som vi fortfarande använder. Och då är ju dessutom Alef, A-et, inget annat än ett upp- och nervänt oxhuvud. Och Alef betyder oxe dessutom. Så liksom det är egentligen samma pryl när vi slår vårt stora A i våran dator som grottmålningssnubben för 40 000 år sedan.
Kan man säga då att man när man skapar de här tecknena utgick ifrån ett ljud för hur man sa oxe egentligen då?
Du tänker att man att A eller
ja, men om oxe då börjar på O på svenska då.
Ja, just det.
Eller Alef då, som du sa att oxe heter, och då bestämmer man, men det låter A i början,
ja,
och så får oxe som börjar låter A vara en representant för det ljudet? Typ.
Det vet jag inte. Det skulle kunna vara så. Jag tänker kanske mer att det är att det är den här bildlikheten som har gått över till att få en, ja men istället för att om vi säger egyptiernas hieroglyfer då, den var rent bildbaserad.
Mm.
Så jag kan ha tänkt att ja, men de här bokstäverna har nog en bild i basen som man kanske använder i handelssammanhang eller som var viktig.
Mm. Ja, men det kan man ju ha ändå, även om man bestämmer att det här, den här bokstaven ska låta så här, och då avbildar vi den med hjälp av
med första bokstaven, så ja. Ja, som
så typ det här ljudet ser ut som det låter.
Ja, alltså. Ja, det kan vara så. Jag har ju dålig koll på det.
Så är det.
Simon vet det. Det visste Simon.
Mm. Hela tiden.
Ja.
Ja, men det kan grymt. Vara så. Det var ju en backstory.
Det var en backstory, precis. Så att den kan vi väl nöja oss med, tycker jag, idag.
Ja, det får duga.
Så får vi hoppa in på lite olika...
Ja, vad mycket det finns kvar att prata om. Du nämnde ju lite familjer och sånt. Det ska vi prata vidare om längre fram.
Det tar vi, men det blir inte idag.
Nej. Nu är det dags för ett... fail. Och det var vårt nya fail-ljud.
Åtminstone idag.
Ja, men det kan vi fortsätta med.
Ja, men det var lite skojigt faktiskt. Jag saknar lite grann gamla ändå på något sätt.
Ja, den var ju lite mer kort och snärtig.
Ja, precis. Ja, vi har ju en tävling igång om bästa fail som vi lottar ut t-shirtar för.
Mm.
Hur många har vi fått in, Simon?
Jag vet inte. Det är du som...
Det är jag som kollar det.
Kollar det.
Okej, okay. Vi har fått in exakt 0 stycken.
Ja, det är dåligt.
Men en av våra nuvarande elever la upp ett fail i vår egen Slack-kanal.
Mm.
Vi kan kalla henne Emily, för hon heter så. Och det, så hon deltar inte i tävlingen, men det är väldigt roligt, tyckte jag. Så att, vi lånade över henne i alla fall.
Och inte liksom, ja.
Emily, det här kunde varit värt en t-shirt. Men det var så här lite syftningsfel från, jag tror att det är Expressen.
Okej. Okay.
Lite svårt. Så, då står det så här, sån här just nu, kort notis, just nu älg på förskola. Och det är väl okej, okay. Men sen så står det 2 små notiser till där då, en liten punkt under där det står barnen låstes in. Och sen en liten bock efter det, fick sedan avlivas. Det tyckte jag var roligt. Så det är ett klassiskt syftningsfel.
Det är jätteroligt och det är helt obegripligt hur ingen liksom uppmärksammar detta.
Ja, ibland tänker jag att de släpper igenom dem för de tänker att det här blir lite roligt. Det tänker folk.
Ja, just det. De hoppas på något viralt.
Precis. Ja. Jag vet inte. Men ja. Så vi hoppas att det är ett syftningsfel. Jag har inte hört om några barn som har fått avlivas.
Nej, det hade kanske blivit en rubrik i en annan tidning.
Det borde syns i några slags rubriker. Så. Ja. Men... ja, det var synd om älgen också.
Absolut.
Absolut. Och vad den skulle göra på förskolan. Så. Ja, vi lägger upp en bild på det.
Ja, och så får ni fortsätta att skicka in era förslag på fail som vi ska ta upp.
Ja, fortsätta, vet jag inte om det är rätt ord, men ni kan gott göra det i alla fall.
Bara fortsätt.
Sätt igång.
Ja, men då kan man vinna en tisha. Och då får man göra det innan oktober 2021 till slut.
Just det.
Annars så är det kört.
Annars är det kört. Ja, nu får vi en förklaring.
Det gör vi.
Du har knappt att prata alls idag, känner jag.
Nej, men nu är det dags.
Men nu,
oj.
Prata på.
Nu ska jag orera.
Ja.
Nej, men vi har ju pratat om lite närliggande saker tidigare. Men det som jag tänkte försöka ge någon form av liten förklaring till idag är pixel.
Det har vi ju pratat mycket om och nämnt och kanske utgått ifrån att folk vet vad det är.
Precis, och det var ju inte jättelänge sedan, känns det som att vi pratade om upplösningar.
Ja, just det.
Och då pratade vi om pixlar, som alla visste vad en pixel var.
Ja.
Och det är, alltså, de flesta vet nog vad en pixel är, fast ändå inte på något sätt.
Många kanske tror att man vet.
Ja.
Mm. Kanske jag.
Jag kanske inte vet heller, men jag kan säga det jag vet.
Ja.
Ja, men om vi börjar då med pixel, så kan jag berätta att det kommer från bildelement eller picture element då.
Ja.
Där pictures är pix och L är element. Så att, helt enkelt en del av en bild.
Ja.
Om man bryter ner det på det viset då. Så, då, så kom ordet pixel.
Just det. Ganska bra ord då som faktiskt berättar rätt
ja,
mycket.
Ja, ja men precis. Mm. Vad kan man säga mer om pixeln? Jo men dels så är det ju en enhet när vi pratar om skärmar idag.
Mm.
Därför att då har vi ju ett visst antal pixlar som ryms på en skärm. Så på det viset så blir ju då pixel en enhet för att beskriva storleken.
Mm.
På en skärm, eller egentligen kanske inte storleken, eftersom pixlarna kan ha olika storlek.
Just det.
Men det beskriver ju då upplösningen som vi pratade om tidigare.
Ja, minsta enhet av skärm ja, på något
precis,
sätt.
Mm. Att vi beskriver skärmens upplösning med enheten pixlar.
Mm.
Pixlar är ju små punkter som syns på skärmen. Förr i tiden när man hade så här tjock tv-apparater då fanns det ju inte pixlar egentligen men någonting som blev pixlar sen. Då pratade vi om bildpunkter men idag är ju det ungefär samma sak.
Ja, just det.
Men på den tiden så var det små lysen i tvn. En röd och en grön och en blå som tillsammans utgjorde en bildpunkt.
Just det.
Idag har vi ju skärmar som har LED eller LCD-skärmar som är LED-belysta och det betyder att det främsta lagret liksom vid skärmen har ett lager av flytande kristaller som man skickar någon form av spänning på om jag har fattat rätt som gör att det blir som ett färgfilter.
Mm.
Och sen så lyser man genom dem med hjälp av små ljusdiodrar som sitter bakom dem. Och de här flytande kristallfärgfiltret då färgar de här pixlarna röda, gröna eller blåa.
Mm.
Med hjälp av ljuset som sitter bakom dem.
Just det.
Och så kan vi blanda det här då på olika sätt som gör att vi får massa olika färger. Så att varje pixel kan innehålla massa olika färger då.
Det är nästan obegripligt när man börjar tänka på det.
Ja, hur kan det bli så smått?
Ja, precis. Det är liksom det.
Men det får någon annan förklara.
Just det. Och vem ska ta det? Ja. Ja, men man kan nästan jämföra med någon typ av atomer på det viset. Då, ja. Att de är den minsta beståndsdelen och de kan vara olika stora, precis som olika atomer kan vara olika stora. Mm.
Och när vi pratar om enhet också så kan man ju också ha det på sensorn på en kamera.
Mm.
Att varje cell som kan liksom registrera ljus i sensorn motsvarar en pixel.
Ja, precis. Och det är ju oftast så det beskrivs på kameror och som det marknadsför också. Den har så många miljarder pixlar. Ja, men okej. Det var nog ganska bra ändå att prata lite om detta.
Mm. Mm. Då toppen. Har vi rätt ut det, så nu kan ni gå tillbaka och lyssna igen.
Ja.
Ja. En del lyssnar ju på poddar baklänges när de hittar en ny podd. Där så kan man göra.
Varför då?
Jag vet inte.
Nej. Nej.
Något jag hört bara.
Ja. Men vi är klara där va?
Vi är klara och ja. Vi hoppas att vi får prata för er i nästa avsnitt också.
Vi kommer att göra det oavsett, höll på att säga. Men det är slut för idag.
Ja, och så hör man av sig och så vidare på internet och sånt.
Internetet och sånt där. Vi hörs.
Ha det gott. Hej då.
Hej då.